en podcast från Aftonbladet.
Avsnittet presenteras av ett snabbare casino, snabbare.com. Stödlinjen.se, åldersgräns 18 år.
Hej och välkomna till Sportbladet Allsvenskan. Det är måndag och vi ska summera helgens omgång. Naturligtvis, jag heter Oskar Kisk, har i vanlig ordning med mig Daniel Disko Kristoffersson. Hur läget?
Det är mycket bra. Vi ska summera, som du sa, en väldigt intensiv omgång. Sen ska vi även snacka upp lite grann, det är ju match ikväll också.
Mm, det är det. Simon Bank, otroligt roligt att ha med dig med i podden. Hur mår du?
Det är måndag morgon och mitt huvud känns så tungt, som det heter i visan. Nej då, det känns toppen. Och solen skiner och allsvenskan är igång.
Ja, men lite sådär, man måste alltid må lite dåligt för att kunna veta hur det är och må riktigt bra sen, eller hur?
Jag har inte varit där, men om du säger det så får jag ta lite ord på det.
Vi kan väl börja direkt med en match som var väldigt speciell ur flera aspekter. Det var Brommapojkarna mot AIK. Den spelades på Tele 2 Arena inför sådär 4000, varav ganska många gratisbiljetter. Väl surrealistisk känsla, eller?
Det var det absolut. Det var väl någonstans mitt emellan en pandemimatch och en ungdomsmatch. Alltså BP:s supporterstöd är ju stort, får man säga, på en sån match då, med kanske 3000 BP-fanatiska. Men det är ju en tonträff i ett annat register. Det är ganska mycket diskant, ganska mycket barnfamiljer som är där. Men de var väl nöjda med vad de fick se.
Det var, de gångerna BP gjorde mål, det var inte en sån där uppeldad kortsida vi har sett i typ Marseille eller nere i Grekland med Bengalhav. Det var något annat.
Det var något annat, och det är såklart det här från att AIKs stora supportgrupperingar gemensamt gick ut och manade till bojkott. Och det var ett upprop som hörsammades, får man säga. Det var en helt tom AIKs ståplats med en fyraradig banderoll som förklarade varför man bojkottade. Det handlade om att man upplever BP som fientligt inställda till medlemsdemokratin då, just av det som Ola Danard, starkman i BP, sa under Stockholms fotbollsförbunds årsmöte här häromsistens.
Så en antites till någon slags lok för den moderna fotbollen, vilket ju inte heller helt riktigt är. Men enligt AIK:arna då på det sättet. Såg du matchen?
Jag såg delar av den lite grann på datorn, och jag är imponerad av det BP gör, och just den här, vi hade ju med Bring här senast, och just den scoutingen de har gjort, hur de har fått ihop det, hur de har fått igång en sån som vill med Rodelfalk, hur de har liksom hittat budgetlösningar i Danmark och sådär, och de gör ju en väldigt bra första halvlek, och tycker jag är bättre än AIK. Sen blir det ju 2-2, det blir ändå typ att BP får vara mest nöjda med tanke på hur matchen artar sig och att de gör mål i slutet och sådär, och får en straff, och BP fortsätter att imponera, och man får ta på sig dumstruten här, känns det ju som, efter två omgångar efter man tippar dem sist. Nu har de gjort det jäkligt bra i början, men säsongen är lång.
Hur kändes bojkotten för din del?
Nej, men vi var inne på det här i förra avsnittet, och ja, alltså alla gör som de vill, och de har ju liksom målat upp BP som någon form av, som Simon sa, hot mot föreningsdemokratin och allting. Det är väl lite kanske mer av en pamps dumma uttalande där än just att BP ska vara något form av superhot mot den liksom omoderna fotbollen, om man säger så. Men ja, det är inte så mycket att säga om. Det är ju en, om man ska säga, det är väl en bra tanke i början, eller från början från AIK-supportrarna, men jag tror säkert att spelarna säkert, även fast de liksom slöt upp, så tror jag att spelarna hellre hade haft att de hade ett superstöd än att de inte har det.
Finns det en risk att man måste bojkotta liksom var och varannan match nu för att någon säger någonting korkat?
Alltså, den risken finns ju. Den frågan ska ju lyftas. Alltså, vi sa att det var en speciell match, och det var ju det. Jag satt inför och funderade på hur ska man skriva det här. Hur ska man, för man kan inte liksom låtsas som att det är en match i mängden, för det var det ju inte. Så jag landade att jag får skriva två krönikor, helt enkelt. En som då enbart behandlar protesten, manifestationen, och en som behandlar det sportsliga. Och i den text jag skriver om själva manifestationen, protesten, så skriver jag att jag upplever det inte som liksom en stor manifestation kring medlemsdemokratin, för den är inte hotad. Den hotas inte av att Ola Danard dummar sig. Däremot så var det en stark manifestation om konsumentmakt, helt enkelt. Vi tycker inte att BP är en schysst klubb, eller vi gillar inte det här, alltså kommer vi inte. Och det är fint, som en kund kan göra, som en klient kan göra. stark manifestation på det sättet. Men om man nu ska verkligen värna om medlemsdemokratin och den fotbollsdemokratiska rörelsen och så vidare, så kommer det finnas saker som kanske är större hot. Klubbar som är dåliga med att få in motioner till sina årsmöten, som har motionsstopp flera månader i förväg inför ett årsmöte. Det är ett större hot mot en direktverkande sund demokrati än att Ola Darnad säger någonting dumt. Så det kan absolut bli så att frågan växer igen. Är inte det här ett hot mot demokratin? Är inte det här ett hot mot demokratin? Och då får vi väl se hur AIK eller andra förhåller sig till det i så fall.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Om vi kommenterar matchen då, för det spelades ju faktiskt en sån, den andra krönikan. Vad var din känsla efter att ha sett BP AIK 2-2?
Ja, men som Discos känsla här, att man är jätteimponerad av, eller jag är jätteimponerad av BP, för att det var ju lätt att se inför sån att de har tappat väldigt mycket ryggrad under vintern. Och att ersätta det bara så här, det är inte så lätt. Men det känns som att de har gjort. Spelet sitter väldigt kvickt, väldigt rörligt, centrerande högerback framförallt. Och väldigt rörliga anfallare. Samtidigt utmaning med att de har en succépremiär borta mot Gais. Två tydliga forward som gör målet när målkontot båda två. Båda skadas och du får sätta in något helt annat. Dalio Irandus som någon slags falsk skuggnia istället som droppar. Och det ser precis lika bra ut. De skapar jättemycket möjligheter. De har ett stort övertag mot ett då trögt och endimensionellt AIK. Tycker Olof Mellberg sa det bra efteråt. Att, ja, som det blir fick de vara nöjda med en poäng. Men sett till matchen så kan de absolut inte vara nöjda. De kanske borde gjort 3 eller 4 mål framåt. Mm.
Känner du samma? Vad känner du? Känslan kring AIK?
Ja, men lite oroväckande är ju dels att de inte har fått igång Pittasen som skulle vara en skyttekungskandidat, och han kommer lite till för få avslut skulle jag säga, och när han har fått chanserna så har det inte varit klockrena avslut. Sen Bersant Selin också inte heller sett så där lika bra ut som vi såg honom förra året. Det skulle vara en av dem som skulle utvecklas ännu mer, ta ytterligare kliv och sådär. Så
det känns det som i min värld då, att det är lite feldimensionerat med Selina och Saletros som två, att de skulle vara i behov av ytterligare en pjäs, eller att man då väljer att ha Selina kanske på en kant.
Jo, men det har man ju haft förut, att han kommer in mer.
Exakt.
Så att det är väl ett alternativ då, men just den offensiva kreativiteten, det är ju där AIK har gått bort sig. De är väldigt hyfsat stabila bakåt, såg de ut mot Västerås, det var inga problem. Nu släppte de visserligen in 2 mål, 1 på straff, men det är just den offensiven som bör oroa lite grann. Jag tyckte man såg jättebra tendenser mot Kalmar i kuppen där borta. Då hade Omar Faraj kändes mer rörlig, kom ner och hämtade boll mer, han hade bättre samspel med Pittas, men det där är lite borta nu, så att nej, det måste hända något framåt känns
det
som.
Mm. Det behöver inte hända så jättemycket för Mjällby. Jag tänker vi ska välkomna en gäst som vi har på tråden direkt från Skåneland. Johan Flink, berätta, hur är läget?
Det är bara bra. Jag är i Halland just nu, på andra sidan Hallandsåsen. Men annars hade du rätt.
Ja, ni kan väl driva om oss stockholmare som tycker att allt söder om Nyköping är Skåne.
Ja, precis.
Mjällby besegrade IFK Norrköping med klara 3-0. Det var ingen snack om saken. Vad tar du med dig från den matchen?
Nej, men det är väl det här. Ja, dels är ju Norrköping riktigt illa ute, såklart. Och det känns ju nästan som Andreas Alm redan sitter lite löst efter 2 omgångar. Och vad har de? Är det 1-8 nu i målskillnad? Och det ser ju väldigt trögt ut för Norrköping. Men annars är det ju Mjällbys ändå, det här Mjällby 2.0, de har ju försökt utveckla sitt offensiva spel, och jag tror de hade 11 avslut på mål, och enligt Anders Thorsten som tränaren har det nog aldrig hänt, i varje fall inte mot den här typen av motstånd i varje fall.
Jag hann inte se hela matchen, men delar av den, och varje gång man tittade så kändes det som om Mjällby anföll och hade något farligt avslut. Vad fasen ligger bakom Mjällby 2.0?
Ja, men det är ju det att de är ju, man får ju lov att säga att de verkligen är etablerade i Allsvenskan nu med, ja, det var ju femteplatser för några år sedan framförallt, men sen var det 9-10 tror jag, cupfinal i fjol. Så att nu vill de väl någonting mer och inte bara leva på en stark defensiv utan utveckla och ja, komma närmare motståndarnas straffområde oftare. Jag tror att det kan vara viktigt för ja, egentligen kanske få locka spelare också och spelare vill ju utvecklas. Sen är det ju då imponerande att man är ett av två lag som ändå har hållit nollan. Fast man, så man verkar ju ha fått ihop de här bitarna med en starkare ny offensiv och en fortsatt stark defensiv.
Mm, det är bara Mjällby och Sirius som har hållit nollan än så länge. Simon då, hur känner du kring det här Mjällby?
Jag är jätteimponerad. Jag tror lite att Mjällby 2.0 då, med Torstensson, att en förutsättning för 2.0, för det är ganska många lag som pratar om att vi ska utveckla vårt sätt att bygga spelet, att bli mer offensiva, mer konstruktiva när vi bygger spelet. Grejen med Mjällby är att de har ju 1.0 på plats. Det är liksom ett av de färdiga lagen i Allsvenskan. Det finns inte så jättemånga färdiga lag, men de var ett färdigt lag. Det är så 3-4 år sedan när alla höll på sin possession-fotboll. Mjällby lyckades väldigt bra redan då. Att de hade särskilt presskänsla. De kunde spela upp bollen, hitta olika alternativ, möta in i mittfältare, Gustafssons på in i mitt som hjälper till. Och de hittar trianglar framåt. Och sen då kunna foga till nästa steg därifrån. Det är det som jag upplever att Torstensson lyckas med hos dem. Dömt av de här två matcherna då. Men att det är liksom ingen jätteöverraskning att Mjällby ser väldigt färdiga ut. För att de hade en väldigt stabil, solid och konstruktiv grund att börja utifrån inför säsongen.
Mm. På tal om Norrköping, det går inte så jättebra. En lösning, det kan vara att spela Amadeus Örgard. Enligt Runar så är det som är lösen.
Ja, man tycker synd om Amadeus där som har Runar i bakgrunden där som alltid ska ut och kommentera och det blir så stort allt han gör. Och nu var det väl att han sågade Andreas Alm för att han spelade inte. Han lät generaler vara på bänken och det var ju såklart för att Amadeus var på bänken. Och jag menar, det är väl ingen vågad gissning att han kommer laborera. Att det kanske, för det har ju sett väldigt i år ut. Om man släpper in 8 mål på 2 matcher så kanske man ska kolla lite grann på backlinjen då. Men det känns som det är lite mest synd om Amadeus. Jag kan tänka mig att han tycker inte är så bekvämt när han läser vad farsan säger och sen ska han liksom gå in och prata med lagkamrater och tränare och sådär.
Han är den nya Tobias Hussein. är rädd att öppna datorn varje morgon och säger, nej, inte igen.
Precis. Men det man kan säga med IFK Norrköping, det är att för det första är det ju att spelet ser ju väldigt oroande ut hur det sett ut, men framförallt om man inte skapar en enda farlig målchans mot Mjällby och sen i andra halvlek har ett XG på 0,0. Det är liksom
när man ligger under, vad stod det, 2 eller 3-0?
Ja, precis, och vad var det, 16-1 eller var det 16-0 i avslut på målen och sånt där.
Det är 2-0 och räddat straffa.
Ja, exakt. Ja, det är alltså man visste ju att Andreas Alm skulle ha mycket att jobba med och att han måste få tid och att det fanns väldigt många, men nu ser det liksom ut som, ja, det ser ut som det finns två väldigt bra fotbollsspelare, det är Totte Nyman och Traustason. Sen ser det inte ut att vara så mycket mer om man går på de här två matcherna, men ja, de har inte jättelätt program heller sen.
Nej. Som kom. Ett lag som har två bra startelvor i Malmö FF. Jag tänker Flink, du var på plats och såg dem mot Hammarby igår och det slutade 2-0. Om vi börjar supportermässigt då, tifot, alltså wow.
Ja, det var bland det häftigaste jag har sett och det var ju oerhört kul då att få vara på plats också när de vecklade ut det här. Det var ju, nu satt man ju där från början när det vecklades ut, men jag förstår ju Pontus Jansson och MFF när de kom in på planen, spelarna då tittade att, alltså de trodde det var en hel overhead så att säga, men det var ju, publiken var ju live där i mitten som om de var på Möllevångstorget.
Ja, för att när man såg det på tv så fick man aldrig liksom riktigt bra framifrån perspektiv och kunde liksom inte uppfatta att vad det, alltså det var ju sjukt snyggt, ja, men det är liksom tredimensionell målning av Möllan då. Och sen tog det ju, som du säger, med Pontus Jansson ett dygn. Just jäklar, de skulle stå... Okej. Jag ber om ursäkt. Ja, det var häftigt. Om vi pratar matchen då, det här Malmö FF måste väl vara bland det bästa man har sett på ganska länge.
Ja, så är det ju. Sen ska vi inte glömma vad vi sa för då knappt ett år sedan. Då vann de väl de 8 första matcherna och det var snack om att man dödade allsvenskan så tidigt. Och sen i slutändan så räddades man ju näst sista omgången och sen kunde ta guldet i den sista. Så det blev ju jättedramatik. Men det känns ju som att MFF, alltså det är ju en bredare trupp nu med Stryger och Larsen och Botheim in och de har fått behålla... alla spelare de ville behålla. Och sen har du då Henrik Rydström som är inne på år 2 och har satt sina idéer. De har lagt till några fina lager i spelet, eller man ska säga, med fasta situationer som de har imponerat i effektivitet, snabba omställningar, mer direktspel. De kan nu spela de har gjort startat båda de här allsvenska omgångarna med 4-4-2, alltså två anfallare istället för Isak Kristlin ensam som i fjol. Så att de bara fortsätter att utvecklas och har ju då den bredaste och bästa truppen. Det var väl Kristlin som sa efteråt igår i TV att de har fler än 22 spelare som skulle gå in i de andra allsvenska startälvorna. Och han är ju lite rätt på det där. Det är just spetsen på bredden som imponerar. Kanske spelare 16 till 22 eller 24 eller vad man ska säga.
Chanser lär komma för alla spelare. Men det känns som någonstans att Stryger Larsen var den sista pusselbiten. Och det är väl svårt att säga kanske att för ett lag som precis var SM-guld. Men för att ta nästa steg. Vad är det nu om det är Club World Cup FIFA-variant? Eller vad säger du, Bank?
Ja, nej, men jag tyckte att det... En slående så här känslan igår, man, apropå lite som du med Tifa, att man glömmer bort saker, man så upptäcker saker efterhand. Stryger Larsen, som jag tyckte var liksom självlysande i premiären, tyckte inte att han behövdes lika mycket, var speldrivande igår, för att Peña fick styra och ställa lite som han ville, att det var snurr på så många andra håll, så att han behövdes inte i första läget vara så lika mycket involverad, så att man, ja just det, de har ju Stryger Larsen också om det skulle behövas. Och sen så någon gång i andra halvlek så de panorerar över Malmös bänk, så man, ja just det, där sitter Anders Christiansen och kikar. Ja just det, han finns också. Det är allsvenskans bästa spelare som inte ens används och ändå ser ut så här. Så det är klart att det skrämmer väl slag på toppkonkurrenterna.
Johan, det är slående också liksom hur man har fått effekt av den här just som träningskulturen som har ändrats. Det var Milos Milojevic som försökte ta in en hårdare träning. Man skulle träna 2 pass om dagen, hårdare, längre träningspass. Men då gick det inte för man hade liksom inte de spelartypen. Det var många äldre som gick sönder och sådär. Nu känns det som att Rysen har fått jobba med det här. De känns ju oerhört starka. Ja, men blir någon trött, ja, men då kommer Taha Ali in eller då kommer någon Reiks in eller, och sådär. Så att det känns som det tycker jag är en av de sakerna som man också märker tydligt, att hur man fått effekt av den här hårda träningen och att spelarna känns fysiskt starkare och mer uthålliga. Liksom.
Ja, de ser lite bra ut med Kiese Thelin då. 3 mål på 2 matcher med Botheim som lekkamrater på topp. Om vi vänder över till Hammarby då, hur ska man se det där? Var det bara en plump i protokollet, gå vidare och vinna de matcher man faktiskt bör vinna?
Ja, men det är ingen skam att förlora med 2-0 borta mot Malmö. Det är liksom, däremot det som oroar, det är ju skadorna nu. Nu snackas det om att Fredrik Winter här kan vara borta en tid. Kurtulus också liksom skadekänning, så skulle man få Winter här, om man visar sig att han blir borta någon månad eller flera veckor, då är det ju liksom lite oroande med tanke på vilken bra start han fick och sådär. Men i övrigt så, ja, det är klart att de bänkade Djukanovic, satte in Gül och Erabi på topp. Jag förstår det här bytet, att det är ganska logiskt med tanke på vilken matchbild man förväntar sig. Ja, jag är svårt att se att man ska kritisera Hammarby så väldigt mycket för en 2-0 förlust mot Malmö. Det är nog fler lag som kommer förlora 2-0 mot dem.
Flink, vad var din känsla av Hammarby på plats?
Nej, men jag tänkte bara, visst det är ju, som Disco säger, det är ingen skam att förlora mot Malmö borta med 2-0. Men det var ju så att de hade alltså inget avslut på 60 minuter. Det tog en timme spel innan de ens hade ett avslut överhuvudtaget. Det var inte ett avslut. Alltså det var inte det första på mål, utan de hade inte haft ett enda avslut. Så att det kunde ju blivit både 3 och 4-0 och borde kanske varit så. Sen så de stagade väl upp det lite grann i sista halvtimmen, sen Hammarby och MFF blev lite bekväma och lutade sig tillbaka lite, och de hade ju full kontroll såklart.
Naturligtvis, löjligt bra. Simon, de har en jättebra tränare. De har liksom 2 bra startelvor. De kan variera mellan olika formationer och sätt att spela och uttrycka sig genom fotboll. Hur fasen knäcker man MFF?
Jag tror att det, alltså det är klart att det är fruktansvärt svårt. Jag tror att om man ser på typmatchen, då får vi se när de möter de bästa lagen. De ska möta Elfsborg borta, de ska möta Djurgården och så vidare. Men jag tror att alltså metoden, om det nu finns någon sån som jag tror att de skulle eventuellt kunna få lite problem med. Halmstad BK, två låga block, Johansson och Baffo som är liksom två svenska mittbackar mot Argentina. Som låt dem rotera, låt dem flytta runt, låt dem spela sitt relationismspel, låt dem göra vad de vill. Liksom. Vi står där vi står, vi flyttar inte. Vi står här lågt och så får ni försöka bryta ner oss där. Och sen så knackar vi upp det på topp och så hoppas vi att det ska leda till någonting. Jag tror att det, om man nu skulle liksom sådär, maximera sina möjligheter med liksom begränsade material, så tror jag att den sorts matcher, det är det jag är spänd på att se hur Malmö hanterar det.
Det är just det och så borta på konstgräs. Det är väl det som kan knäcka dem, där de inte är så jättebekväma.
Nej, men de har så många internationella spelare, så inte ens det känns som att... De har liksom fått ny vind i bröstet utåt-mentaliteten som de har varit rätt bra på att bygga, säg, senaste 8-10 åren och Rosenbergs kaxighet. Och med Jansson som ju alltid är så där härligt charmig, men man vet att det sitter en jävel på andra axeln och bara kan bryta ner människor. Vad tror du, Flink? Finns det någon nyckel för att knäcka man med FF 2024? Ja, det är klart det finns, men vad tror du?
Jag har ju svårt att se att de skulle kunna missa guldet. Jag var inne tidigare på att vi snackade om att deras start i fjol och sen blev det ett jättedrama till slut. Men då byggde man ju också om lite grann på sommaren där när Hugo Larsson och Anders Christiansen försvann. Och man tog in en del spelare. Bland annat tog man ju in Lasse Berg Jonsson som det är ju en spelare som nästan är som ett nyförvärv nu. Som har blivit... utvecklats fantastiskt och kommit in i spelet och är ju verkligen en del av ryggraden nu, så att jag vad som ska knäcka MFF det har jag svårt att se, och med den här truppen, även om det kommer Nanasi borde väl försvinna i sommar med tanke på den nivån han spelar på nu, så har de ju också en trupp ändå för att dubbla med Europaspel.
De har ju det. Vi tackar dig för idag och så får vi väl se om vi har knäckt koden till att knäcka MFF till nästa gång du är med i Sportbladet Allsvenskan.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Två matcher till spelades. Halmstad BK mot Blåvitt. Vad hade Blåvitt? 73% i bollinnehav. De hade 18 då lägen i straffområdet. Halmstad hade 1, men matchen slutade 1-0.
Ja, och det aktualiserar väl de problemen som Blåvitt kanske har. Att man har ju ingen nya liksom. Läse hoppas de ju på såklart, men inte där än. Och det är inget nytt problem. Sen är det är mycket bollinnehav. Man försöker ju också det här Blåvitt 2.0. Man ska spela upp på ett annat sätt och bli mer offensiva i det spelet. Finns alla bitar på platsen? Det gör de inte riktigt. Jag tycker det jag såg av matchen, så ser man liksom när de ska bygga och ett ganska traditionellt med mittbackarna som går isär och så är det Pynt som sjunker och ska liksom starta spel därifrån. Och dels så är det ganska lätt att försvara sig mot, för att de två övriga, Hausner och Gustav Svensson, är jättefina spelare, men de är ingen Pirlo, någon av dem. De är inte särskilt skickliga i det, så att det är Pynt som bollen går från, och då har Pynt inte så jättemycket alternativ framför sig. Så det blir liksom lite baktung när det väl går fram. Och sen så är det väl lite som man såg i höstas också, att det är Mortolli som ska göra väldigt mycket. Och det känns som att han har ett behov att tolka om sin position och sin roll. Att det kanske inte alltid ska... allting behöver inte gå genom honom. Allting behöver inte sluta med honom. Utan ibland kan man spela lite enkel fotboll också och aktivera alla andra som är runt omkring.
Mortolli missade straff. Det är hans tredje straffmiss på de sex senaste straffarna, eller på hans sex straffar i Blåvitt. Dessutom var det den fjärde straffmissen under helgen. Vasic i BP, Johansson i Mjällby, dessutom en Larsson i VSK som vi ska återkomma till. Mm. Har målvakterna lärt sig sin läxa? De kollar på Jakob Widell Zetterström i cupsemifinalen.
Ja, eller alla straffskyttar som har minuspsyke, jag vet inte. Dåligt mentalt, men nej, men det kan väl göra med att målvakterna är väl lite bättre sen. Det är klart det handlar mest om slump, tror jag. Men däremot, det är inte bra att Mucciulli, det är aldrig bra att missa straff, men jag tror att just som Simon säger, allt har ju, känns som att han har för mycket, allt i Göteborg ju kretsar för mycket kring honom. Han skulle behöva lite avlastning där direkt, som kreativa, och att han då missar en straff och att det blir så där. Han var ute och snackade här också om att, ja, han tog på sig förlusten nästan, kändes det som, är ju inte bra. Och ja, Blåvitt har också fått ruggigt år i start, nu har de en tuff match här mot Kalmar, va, borta tror jag nästa. Så att, nej, inte riktigt vad de behövde. Sen de har haft otur med, jag menar, skador i sista minuten med Pontus Darberg. Det är liksom, ja.
Allt, det verkar inte vara där skon klämmer, om man har, nej, liksom 18 möjligheter.
Nej,
till...
det är det klart inte. Men jag tänker på det stora hela. Liksom. Nej,
det är inte bra för truppen.
De hade kanske behövt värva någon annan än ta in en dansk målis från Norge istället.
Det är väl så enkelt. Man ska aldrig låta en vänsterfot ha en straff, eller?
Äldre än högerfot, så missar man inte.
Exakt. Halmstad BK då. Joe Buffo, som du nämnde nyligen. Målskytt då minut två. Och sen var det locket på Örjans vall. Och sen var det med det. Det var inte mer med det.
Nej, det krävs ändå en del för att bryta ner. Jag var inne på det, att jag var nyfiken på att se HBK mot någon med FF. Just utifrån att de... det är en väldigt tydlig och enkel fobi. Jag kan tjusas av det när alla andra liksom ska bygga vidare. Det ska liksom spelas upp väldigt mycket hemifrån. Det ska... spelas en väldigt så modern, rörlig fotboll. HBK försöker också utveckla sitt spel. Det är inte som Magnus Harden, någon dödgräver alls, men grunderna är så oerhört solida, och du har liksom Buffo och Johansson som mittbackar, och där är grunden. Där är grunden i HBKs spel, och jag kan tjusas av att det är några som ändå står kvar när alla andra skenar iväg åt tusen olika håll. Man kan spela fotboll på det sättet också. Det är inte omodernt. Det är bara, ja, som det har blivit, så är det annorlunda i allsvenskan att spela så.
Ja, vi gillar ju folk som sticker ut. Den sista matchen spelades mellan Västerås SK och Elfsborg, slutade 0-1. Tuff hemmapremiär för VSK efter många år i andra divisioner.
Framförallt hur matchen utvecklar sig också, när de har ju två jättelägen som Ali bränner där i början. Det är ju jätte... oflyt där också.
Han missade dessutom en straff, Mats Larsson.
Ja, exakt, missade en straff också. Det var, jag tror Karl Karlsson sa det, att det var hans första straffmiss i karriären. Så att den kom lite olägligt. Men Västerås, ja, sett i spelet har de gjort två väldigt bra matcher. Men det är noll poäng, och det är klart att det är bittert. Men ja, jag tror ändå man får se det i ett större perspektiv än Västerås också, just prestationer och sådär. Det känns som att de är, ja, men bra mycket stabilare än Gais till exempel. Och de har ju... Det hade varit en sak om de inte hade skapat chanser, om de inte hade haft de här målchanserna. Men när man ändå gör det, och när ändå spelarna ser ut och spelar med ett så här bra självförtroende som Patrik Åslund gör, så tror jag inte, det är ingen fara på taket. Men det är klart, noll poäng efter två omgångar.
Nu har de ju mött två lag som förmodligen positionerar sig på den övre halvan, får vi visa. Finns det någon risk med att de skärmar utan att liksom ta poäng? För det har vi sett förut i fotbollen i många olika sammanhang. Vad tror du, Simon? De
vinner noll matcher och väldigt många vänner.
Exakt.
Alltså, jag tror inte det. Jag tycker att de, själva analysen som man hör efteråt, är att de är inne på samma sak. Så att, ja, men det här ger inga poäng. Alltså, vi får diplom, men inte, vi hänger inte kvar alls, sen ska vi inte börja göra mål. Och så där. Men jag är inne på det som Disco säger, att man får någonstans se till prestation. De ser färdiga ut, de ser väldigt tydliga ut i sina idéer. Spelare som de gett förtroende levererar. Och så tycker jag kanske inte var lika bra mot Elfsborg som man var mot AIK-premiären. Men du kan plocka in en från två kilo från Sollentuna, skicka in dem på innermittfältet, och det ser däremot återigen väldigt, väldigt bra ut. De har en bra fotboll, de har en tydlig idé. De skapar sina chanser. De kommer ta sina pengar, jag gör till dem.
Och det känns också som att de är medvetna om var de befinner sig också. De är medvetna att alla i truppen liksom behöver jobba stenhårt. Det finns liksom inga, man kan inte tumma på någonting och sådär. De har liksom inga spelare som är bekväma. De har inga spelare som är typ divor som liksom, ja, men vill att andra ska göra jobbet. Utan de har väldigt lojala, hårt jobbande spelare. Så jag tror att det kommer ordna sig för Västerås.
Mm.
Sen är de ju där att, visst, tre skador, så
exakt, det, ja,
tack och hej. Så det finns liksom inga marginaler för en klubb som VSK, eller en trupp som VSK. Men utifrån det vi har att bedöma de två första matcherna så har det sett väldigt bra ut. Det har varit en bra start.
Jag håller med. Jag tycker inte riktigt att Elfsborg såg ut att vara på 2023-nivå igår. Arber Senel är inte riktigt där än. Det är liksom, det måste börja stämma lite för Elfsborg. Nu har de plockat 4 poäng på 2 matcher. Det är ju inte särskilt dåligt att vara en ganska tuff bortamatch då. Men hur går analysen där?
Alltså jag tänker lite på Elfsborg som man kanske har gjort med Djurgården förut också. Så att det har varit mycket spelarförändringar. Det är mycket som är nytt. Och så, men att grundmodellen Jimmy Tillin på samma sätt som i Djurgården med Lagerlöf och Bergstrand, att den sitter så solid så att det kommer att ordna sig kanske snabbare än det hade gjort för en ny tränare eller ett nytt sätt att spela och sådär. Så att det kommer att komma, men det kommer inte komma direkt. Det kommer inte se lika bra ut lika snabbt som det gjorde 2023.
Nej, vad är din känsla kring Elfsborg?
Ja, men där du pratar om Arber Senel där, det är ju, jag tror det är lite förvånande att han kommer in direkt. Jag förstår vad de liksom tanken är, att de vill försöka spela in honom i det här systemet och att han ska få känna på det direkt. Men jag tror att han skulle behöva mycket längre startsträcka. Men mot Värnamo var det lite oroväckande här att de tappade 2-0-ledning och så där. Det såg ut, men ska man summera det, 4 poäng på 2 matcher, det är ju liksom långt ifrån en katastrof. Det är snarare en rätt hygglig start.
Det är inte 9 poäng på 9 matcher.
Nej, precis.
Som de brukar ha. Hörrni, det var de 5 matcher som spelades i helgen. Jag vill bocka ödmjukast. Tacka för att ni tog er tid och gästade Sportbladet Allsvenskan. Du brukar ju vara med hela tiden. Du har ett annat schema.
Ja, vi rullar runt lite grann.
Vill du vara med igen då?
Rullande schema.
Vill du vara med igen då?
Ja, vi får se vad folk säger ute. Folkdomstolen.
Vi lyssnar på folket. Tack för idag säger vi i alla fall.
Tack.
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Samuelsson.